Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord. Ett ord av nåd, ett ord av tröst. Så blir din tjänare frisk. I Jesu namn. Amen. I texten från Gamla testamentet, från Paulus brev till romarna idag, som vi får höra, så hör vi honom citera Gamla testamentet med orden: hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Och det här uttrycket, det har hämtat sin bakgrund i krigsskådesplatsen. Budbärarna som kom över bergen till staden för att förklara att nu är det, ja, antingen ofred, förlust, elände, fångenskap, misär, död, allt som ett nederlag skulle betyda. Eller så kom man och förkunnade det goda budskapet. Det är fred, det är frälsning, det är seger, det är framgång. Och då var verkligen budbärarens steg ljuvliga. Och det förstod man just när budskapet blev sagt. Det kunde ju också vara ödesmättade steg. Nu har vi här i vårt land haft fred i över 200 år. Och vi har glömt hur det är att vara i fred och orolig över... Vi har glömt hur det är att vara i krig och vara orolig över utgången i ett krig. Så vi kanske inte kan relatera till den typen av nyheter som faktiskt våra finska och norska och ryska medbröder här kan relatera till det. Det finns levande i deras minne och i deras historia. Medan vi får tänka att goda nyheter för oss kanske mera är av typen löneförhöjning eller skatteåterbäring eller annan regering eller liknande. Vi har tappat lite grann perspektivet här. Ja, vi har tappat perspektivet när vi glömmer att allt som vi är och allt som vi har är en gåva som när som helst kan tas ifrån oss. Ja, det visste man när det var krig, att det kan vara över när budbäraren kommer över bergen. Eller så visste man och fick förstå att vi får behålla allt som är oss kärt och som är oss givet. Allt kan ju förändras så fort, allt är förgängligt. Ni kanske kommer ihåg den brittiske premiärministern Neville Chamberlain som kom tillbaka från ett möte i Tyskland och sa: fred i vår tid! Och så nästa dag rasade det andra världskriget. Och vilket budskap skulle då kunna vara gott? När allt så plötsligt tas ifrån oss. Allt som vi betraktat som värdefullt, dyrbart, heligt, gott, land, fred, trygghet, välgång, arbete, barn. Och då skulle många, om den olyckan skulle komma, erfara det som Paulus skriver: nu står vi utan Gud och utan hopp i den här världen. Och vi står utan hopp därför att vi står utan Gud. Inte för att Gud inte skulle finnas eller inte vara där, utan därför att han har försvunnit ifrån våra hjärtan och våra tankar i vår glömska över att allt som vi är och har fått är oss givet av honom. Så är det goda budskapet här och nu att Gud inte har dragit sig tillbaka, utan låter fortfarande sin goda vilja förkunnas. Budbäraren som jag är idag är att det finns fortfarande fred med Gud och från Gud in i denna din situation och din vardag och i ditt liv. Och det här gör han för att du inte ska ha Gud långt borta ifrån ditt hjärta och dina tankar, utan nära som din fred, som din tröst, som ditt hopp, som din Gud, som alla goda gåvors givare i ditt liv. Och du kan säkert inte räkna alla de prov på Guds godhet du rönt, men det kunde du börja räkna på. Och då kanske du märker med lite självrannsakan att du tar mycket för givet. Och att det som du tar för självklart inte är så självklart. Och att det som du kanske kräver av andra, av överordnade, också måste betraktas som gåvor. Och att du inför Gud inte kan komma med ett enda krav på hur han ska vara, på vad han ska ge, på vad han ska göra för dig. Vem kan komma till Gud med annat än två tomma händer? Och ödmjukt fråga om han av nåd vill fortsätta att ge. När han möter så mycket otacksamhet och blindhet och klagan och slöseri och kortsiktighet och själviskhet. Och varför skulle han ge? Jo, därför att han av nåd har lovat att ge för Jesu Kristi skull. Och att du är här och möter detta löfte är hans tecken på att hans nåd inte har tagits ifrån dig. Också här och nu får du ta emot av honom alla goda gåvors givare. Och det kommer han att göra så länge det heter idag. Och det gör det kanske inte imorgon. Men idag, om du hör Herrens röst, så stäng inte ditt hjärta. Utan hör Herrens ord. Budbäraren som kommer över bergen med nåd, med frid från Gud. Också för en blind syndare, otacksam, gudsfrånvänd, kortsiktig. Ja, allt det som du bär på och som du får bekänna inför honom i vår syndabekännelse. Och så här han är för att tala goda nyheter, att dina synder är förlåtna. Det är för att du ska bli förvissad om Guds välbehag. Idag och inför en oviss morgondag. För inför morgondagen så kan du inte ta för självklart någonting. Men du kan ta det med dig inför en oviss morgondag. Det som inte tas ifrån dig, vad som än tas ifrån dig imorgon, nämligen Guds välbehag, som han här och nu har kommit för att förvissa dig om när han talar om dina synders förlåtelse. Och det är till slut det enda som behövs. Så låt oss därför först och främst söka det genom att böja våra hjärtan inför honom och ta emot Guds nåd, hans välbehag, idag, inför imorgon och den dag då han kommer åter, för att kalla samman dem som hör hans röst för evigt. Låt oss be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som har givit oss ditt ord, bevara ditt folk i din kärlek så att det som sätter sitt hopp till din himmelska nåd alltid finner skydd hos dig genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på söndagens sexagesima eller reformationsdagen. Från Gamla testamentet hör vi Herrens ord genom profeten Amos kapitel 3. Ty Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren talar, vem skulle då inte profetera? Hör också Herrens ord ifrån episten, som också kommer att utgöra dagens predikotext. Så skriver aposteln Paulus i Romarbrevet kapitel 10. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle någon kunna predika om de inte blev utsända? Det står skrivet: hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Men alla vill inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes kapitel 7. Några ur folkhopen som hade hört Jesus ord sade: han är verkligen profeten. Andra sa: han är Messias. Och andra: inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska komma av Davids släkt och från Betlehem, den stad där David bodde? Så uppstod för hans skull delade meningar bland folket. Några ville gripa honom, men ingen gjorde det. Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna, som frågade dem: varför har ni inte fört hit honom? De svarade: aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem: har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i stora rådet eller bland fariseerna som har trott på honom? Men den här hopen som inte känner lagen, den är förbannad. Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sa: inte dömer väl vår lag någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort? De svarade: är kanske du också från Galileen? Om du undersöker skriften ska du se att ingen profet kommer från Galileen. I Jesu namn, låt oss be. Led oss allt mer, o Jesus, i ordet in, och öppna våra ögon för nåden din, den djupa rika kärlek som bor i dig. Låt över varje hjärta få gjuta sig. Amen. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska man kunna åkalla? Hur ska man kunna tro? Och hur ska man kunna bli frälst? Ja, på det här får vi några svar ifrån Herrens apostel Paulus. Det är att Gud, han sänder förkunnare som kommer i vår väg och som talar det som Gud har talat. Och när Gud talar också genom en förkunnare, då kan tro bli till. Tro som blir till bön, åkallan och till frälsning. Och detta gör Gud, och detta vill Gud göra för att du och jag inte ska vara utlämnade åt oss själva. Hopplöst ensamma med våra tankar, vårt sökande, vårt famlande. Och fast i det mörker som heter att inte kunna tro, att inte vilja tro på honom som har en helt färdig frälsning åt oss. Eftersom den är fullt färdig, så sänder han för att tala och för att verka med sitt ord till tro. Åkallan. Först att Gud sänder förkunnare. Någon gång för länge sedan så var det någon som tog mod till sig och åkte över Östersjön till det karga, farliga Norden för att förmedla det evangelium som vi idag, över 1000 år senare, kanske tar lite för givet. Hade vi vuxit upp i Nordkorea eller Somalia eller någon liknande land, så hade vi förstått att det här är inget som man tar för givet, utan man tar det som givet. Men Gud är trofast och han fortsätter att sända ända in i våra dagar och har lovat att evangelium ska bli predikat till alla folk innan slutet kommer. Men det finns förstås en fara med att ta Guds gåvor för givet. Ni vet kanske att en av orsakerna till att missionsprovinsen bildades en gång i tiden var att prästkandidater med en klassisk ämbetsförståelse nekades prästvigning i Svenska kyrkan. Och det som hände där var ju att svenska folket förvägrades människor som Gud faktiskt hade sänt. Som om det stod oss fritt att avstå från dem Gud sänder. Jesus sa ju en gång att arbetarna är få. Be att Gud sänder arbetare. Och vem har rätt att då neka dem som Herren sänder? Och vilka har vi inte gått miste om genom åren? Det var någon som sa så här att Martin Luther eller Bo Hjärts eller självaste Paulus hade inte blivit prästvigd. Och det ligger en sån djup smärta i det här. Idag när vi faktiskt också firar reformationsdagen med anledning av att Martin Luther hade sin dödsdag här i veckan som gick, så har vi ju honom och många med honom i tacksam åminnelse för att Gud sänder förkunnare med det goda budskapet. Honom in i en tid då de goda nyheterna var rätt så sällsynta. Och inte bara då, utan i alla tider och för hela kyrkan, inte bara lutheraner, utan hela kyrkan har genom hans vittnesbörd fått ett sällsynt klart ljus. Goda nyheter som gör att människor kan tro och åkalla Herrens namn. Och Gud vet hur många krafter som försökte stoppa honom, också inom de kyrkliga strukturerna. Så det är inte ett nytt under solen att det kommer också vara en kamp om dessa arbetare som Herren sänder. Som vi dras in i. Och det skulle vara denna angelägenhet för oss att göra som Jesus sa. Nämligen att be Herren sända arbetare. I synnerhet när vi har märkt att det är en kamp om dem. Det finns krafter som vill hindra dem. Vi måste be och verka för det. Och då sen också se arbetarna som han faktiskt sänder. Här är någon som Herren har sänt, och också ge arbetarna som han sänder de redskap som de behöver för att utföra den uppgift som Gud har gett dem. Och om vi är med nu om att rusta och be och rusta, och så sänder vi iväg kanske 10 sådana arbetare till andra delar av världen, andra delar av vårt land, så kanske det också finns någon kvar till oss den dagen vi står utan. Om vi fortsätter att be och arbeta, så kanske det också ändå uppstår en reformator som kan få vara till sån stor glädje och sån stort ljus för många, också oss, över vårt land, över världen. Så låt oss inte förtröttas i detta att be, att se och ge. Be Herren sända och se de Herren sänder och ge de Herren sänder redskap till att utföra sitt verk. Nu är det så här, jag är själv präst, jag hoppas ni inte uppfattar det som att jag talar i egen sak här. För också jag ber Herren sända arbetare som ser nöden som Jesus såg nöden en gång. Det var ju faktiskt därför han sände de första arbetarna. Han såg folkskarna, de är som får utan herde. Så sa han till några, be Herren sända arbetare till de här, till oss, till människor i alla tider som är som får utan herde. Och jag ber Herren sända arbetare som också ser min nöd och allas nöd, och som får nåd och ord till att samla oss alla kring den gode herden. Han som såg nöden och som la detta på våra hjärtan för att vi skulle samlas. Inte kring Martin Luther eller Jakob Appel eller någon annan arbetare, utan kring honom. Arbetarna är få, sa han då, och uppmanade oss att be. Och vad gjorde Jesus alldeles omedelbart efter att han hade sagt det? Be om arbetare. Jo, han sände de första 12 arbetarna. Redan innan Någon hade hunnit sätta sig i någon bönegrupp för att be om det. Och då är det ju, det är ju som det är med bön, att Gud vet redan innan vi har bett. Och han har till och med gett redan innan vi har bett. Så är det ofta med bön. Och då kanske någon tycker, men varför ska jag då be? Nej, men det är ju, han gör ju detta för att uppmuntra oss till att be. Det är inte lönlöst. Han är beredd att ge långt innan vi har tänkt ut den rätta bönen och tanken. Och så sänder han ut de 12 för att vara herdar för de här skingrade, hjälplösa, rivna fåren utan herde. Inte för att de 12 skulle kunna fixa deras problem. Vem kan fixa någons problem? Men de kunde samla dessa människor kring den gode herden. Han som såg nöden och som faktiskt såg nöden bakom nöden. För det var ingen som tyckte att de här var hjälplösa eller rivna på något sätt. Men det såg han. Och då får man ju också leda människor till honom som ser vad det är för problem. Och låta honom ta hand om det också. Nu har mer än en präst visserligen fått upptäcka att ja, prästvigningen det gör mig till präst. Men präst är något som man också blir. Under det att herden fortsätter att fostra och vårda sina underherdar varje dag. Vi kan tänka på en av dessa präster eller herdar, Petrus. Efter en lång vandring varje dag med Jesus så kommer till den här punkten då han skulle förneka sin herre. Och Jesus sa till honom, detta kommer att ske. Det vill han inte höra på då, Petrus. Men när du väl har omvänt dig så styrk dina bröder. Och då skulle Petrus få anledning att ödmjukt fråga sin herre. Vad ska jag styrka mina bröder med? Jag har inget. Jag är ett fiasko. Men ingen präst är sänd att styrka andra med sin egen styrka. Utan med Kristi styrka. Inte att samla kring sig själv utan att samla kring den gode herden. Den verkligt gode herden. Och styrka med Kristi nåd som behövs både för det ena och det andra fiaskot. Och med Kristi ord, hörde vi, som har makt att göra något åt den nöd som vi befinner oss i. För det andra, det första var att Gud sänder förkunnare och för det andra att Gud talar genom förkunnare. Kanske minns du den här gången när samme Petrus när Jesus sa till Petrus, gå bort ifrån mig Satan. Hårda ord. Men så förklarade också Jesus varför. För det du tänker och det du precis har sagt, det är människotankar och inte Guds tankar. Och då hade Petrus alldeles bara precis innan det här, man kan läsa det några verser tidigare i Matteusevangeliet, precis sagt denna ljuvliga bekännelse. Du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus sa, salig är du Simon Petrus. Detta har inte kött och blod gett dig, utan Gud i himlen har gett dig det här. Helt rätt. Men inte ens Petrus, som Jesus själv liksom sänt och liksom tagit i sin vård, kunde undgå detta att förmedla simpla människotankar som inte leder någon vart förstås. Och du kommer kanske ihåg vad det var han precis hade sagt. Han hade sagt att nej, Gud är nådig mot dig Jesus, du kommer inte att behöva gå något lidande eller något kors till mötes. Men hur kan Gud tillåta kors? Och mer än en förkunnare har ju drabbats av den tanken att korsets teologi inte är den rätta teologin, den goda teologin, utan härlighetens teologi ska gälla. Men det ligger något trösterikt i detta att Jesus, som är den som sänder, också är den som fostrar och vårdar och omvänder dem som han sänder. Så att deras tankar och ord, för det första läggs bara liksom platt i marken och inte gör mer skada än nytta. Utan blir mer och mer i linje med Kristi ord. För i hans ord är där kraften till tro ligger. För då ligger det också en kraft i ordet att skapa tro på honom. För det var ju Jesus ordet skulle skapa tro på. Det är ju han som tron ska sträcka sig emot. Sådan som han är, inte som, han, som vi vill att han ska vara. Så det är liksom tillrättalagd och ja, som en blek spegelbild av oss själva. Kom ihåg hur attraktiv Jesus var när han gav 5000 människor bröd så att de blev mätta. Men dagen efter predikade han om vem han är och vem han vill bli presenterad som. Nämligen livets bröd. Och då lämnade de allra flesta Jesus. Här ligger en frestelse för varje förkunnare att tala om en annan Jesus än den Jesus vill bli presenterad som. Därför kommer tron i kraft av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Allt annat kommer till slut att bli till sand. Så jag kan inte predika på ett sånt sätt att du skulle vilja stanna här. Eller må bra eller vara nöjd med allt möjligt. Jag kan bara presentera Jesus och vara angelägen om att det är han själv som talar och hörs. Men jag vet samtidigt att det inte alltid svarar mot vad människor söker, inte ens när de är i Guds hus. Och då räcker det att jag går till mig själv. Jag kommer ihåg i min ungdom, när jag ärligt talat inte sökte det som Gud var där för att ge och göra. Och då kan jag förundras över att Gud med sitt ord och sin ande ändå har verkat omvändelse. Troget, träget. Så att mitt sökande mer och mer har blivit liksom i enlighet med vad Gud faktiskt ger och gör. Och det har ju alltid varit här. Men jag förhindrades där och då av mitt eget, av det som jag där och då kände för och av mina egna människotankar. Men kom ihåg att Herren sände förkunnare för att han såg oss som får utan herde. Också mig. Det ska inte komma som en överraskning att Jakob Appel sökte något annat i sin barndom. Omvändelse som är ett verk av Jesus själv är att hans egen röst tränger igenom så att den verkliga Jesus hörs och en vandring med honom som herde uppstår. Och tänk på hur den gode herden är. Han visar kanske att det finns vissa röster som jag är särskilt känslig för. Som jag dras med och lockas bort. Och så säger han, du behöver lära dig att urskilja den gode herdens röst. Den enda som vill dig verkligt väl. Inte bara just nu och dina livsdagar här utan evigt väl. Och han visar hur ett får går sin egen väg. För det gör får. Och så drabbas fåret av inställningen. Det där bara måste jag ha. Och då frågar herden, vem har sagt dig det? Inte det jag. Men det finns många falska herdar där ute. Och en falsk herde sitter här inne. Och när dödsskuggans dag lägger sig där som en skugga, som ett mörker kring själen, kring tankarna för den inre människan, så är det inte alltid som herden tar bort det mörkret, utan kommer ihåg vad han sa. Bara det korta. Jag är med dig. Min käpp, min stav tröstar dig. Nu har jag hört att käppen och staven, som låter som två redskap, var ett redskap som man använde på två olika sätt. Jag vet inte hur det är med den saken. Men jag har barnsligt tänkt att käppen och staven är det som bildar den gode herdens kors. För det finns inget annat som tröstar mer än hans kors. När den vår gode herden gav sitt liv för fåren och hängde där på korset och ropade ut i mörkret: min Gud, varför har du övergivit mig? Så var det ju där det måste sluta, när han hade tagit dina och mina synder på sig. Det var den bistra konsekvensen av vår synd, att vara övergiven av Gud. Men det mörkret, att vara övergiven av Gud, det låter inte han drabba dig. Det sparade Gud till sin egen älskade son. Och varför gjorde han det? Och det var för att Gud skulle vara trogen sina egna löften om att aldrig lämna dig eller överge dig, inte ens i dödsskuggans dal. Inte ens om dina synder förtjänade. För det är kanske det som den anfäktade själen säger när man är där i den mörka dödsskuggans dal: nu får jag ju bara vad jag förtjänar. Och nu är det som att hela mitt liv spelas upp för mig. Hur kan jag få något annat än det som spelas upp, än det som nu drabbar mig? Gud kan ju inte orka med mig. Han kan inte vilja bära en så tung börda som jag är. Så är ändå herdens svar ändå detta: eftersom jag redan har burit denna bördan och redan orkat bära hela ditt livs tunga skuld och har tagit det som du förtjänar, så talar jag nu till dig, till ditt oroliga hjärta, för att du ska tro det som är verkligt och som är sant och som ligger på den gode herdens hjärta. Ja, just för att jag har burit den, så vill jag att du får utan herde ska höra och ta det till hjärtat. För det är det tredje jag till sist vill säga: när Gud talar så kan tro uppstå. När Gud talar kan tro uppstå. För tron kommer utifrån som en gåva från Gud. När Guds ord, när hans löften tränger igenom. Därför att Gud kan inte ljuga. Och det har denna makten i sig att skapa. Och orden som Gud skickar ut och som når fram, de är avsedda att liksom gripas om och binda Gud vid och säga: har du nu Gud sagt, så tar jag det på orden, för du kan inte ljuga. Och låta det ordet få gälla mer än alla andra tvivel och samvetskval som kommer fram. För när Jesus talade till rövaren på korset: idag ska du vara med mig i paradiset, så var det liksom som ett ord som kunde omsluta denna rövares hjärta i mörkret och skapa tro. Och från tro till ro in i det fruktansvärda kval som det är, inte bara att man precis håller på att avrättas, utan också alla samvetskval som kommer över en när man har liksom slängt bort sitt liv. Här talar herdens röst väldigt bokstavligt om att vara med i den skugga som nu lägger sig framför döden innan den kommer för rövaren. Hans ord där och då, det enda som bär och det enda som där och då kunde skapa tro i rövarens hjärta. Hur skulle han kunna tro på den som han inte har hört? Men nu fick han höra och kunde tro. Och faktum är att detta Jesu ord från korset är kanske bland de mest använda ord i förkunnelse och själavård. För att de talar för sig själva till rövare. Och så bad rövaren om en tanke: Jesus, tänk på mig. Det är nästan som en suck. men det är att åkalla Herrens namn. För i Jesus, den korsfästes namn, finns hela frälsningen. Inget fattas. Det är som att han skulle kunna säga: älskade rövare, allt mitt är ditt. Därför att allt ditt redan är mitt. Och nu möts vi i din åkallan, i din suck, i din bön till mig att tänka på dig. Jag har tänkt på dig redan innan du tänkte tanken. Och det är därför som jag är här nu. Just här bredvid dig. Korsfäst. Snart död. Begraven. Och på tredje dagen uppstånden igen. Så att det ord som jag här och nu talar ska visa sig så levande, kraftfullt och verksamt som det redan nu är. Idag. Med mig. Nu är det så här att en människa inte bara så där plötsligt råkar hänga på ett kors och hamna i ett fruktansvärt själens mörker, utan det kommer över en som en, kanske som en dimma, eller ja, ibland kommer det plötsligt. Men poängen är denna: redan innan du hamnar där, om du hamnar där, så behöver du höra Jesus tala och tala och ge sig själv till dig, så att han finns där när mörkret kryper in. Inte för att han inte skulle vara där, utan för att han också ska finnas där i ditt hjärta och i din tanke. Visserligen så vet jag också av egen erfarenhet att det inte är så lätt att tänka de rätta tankarna när man är där i det mörkret. Men kom du ihåg att Gud har sänt somliga till att förkunna Guds tankar in i dina mörka tankar där och då. Det är deras gudagivna uppgift att vara sända på hans befallning från den gode herden till fåren utan herde. Ja, också i själens mörka natt. Och genom Guds nådor räcker Jesus till dig, inte bara i de ord som han talar, utan också i Herrens heliga nattvard. Som så många har erfarit, de talar starkare än 1000 ord på dödsbädden. För att de ska ge den tro som de hör, som de möter, som de smakar. Och kunna åkalla Herrens namn, lyfta blicken och gå hädan i frid. När jag tänker tillbaka på min ungdom som jag nämnde om förut, så inser jag då här att Jesus behöver antagligen fortsätta att tala, fortsätta att vända mitt hjärta, fortsätta att omrikta mitt sökande, fortsätta att uppenbara det jag ännu inte ser. Och så vara den gode herde som för mig, inte dit jag vill, utan dit han vill. För det är till slut vad jag vill. Och som jag genom Guds nåd har upptäckt att jag vill. Och det är vad hans ande och ord vill göra med oss var och en. Nämligen forma våra hjärtans åkallan till Jesus och Jesus alena. Åkalla som säger: ske inte min vilja, utan din. Var vår herde, som det står i Saltarsalmen, och bär oss för evigt. Då är det väl. Då slutar det väl. Ja, då börjar det väl. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.